ska vi inleda kvällens studium med att be tillsammans. Kära himmelske far, vi kommer till ett kapitel i vår bibel som innehåller en väldig bedrövelse, hur våra första föräldrar föll i synd. Men vi har också där evangeliets ljus, vi har korset och ljuset över korset med. Din kärlek som inte försvann fastän människorna, Adam och Eva, vände dig ryggen. Utan du kom dem till mötes och du kom och berätta att du har en väg anvisad till paradiset, till det riktiga paradiset, till himlen. Och den vägen har du uppenbara också för oss. Och det får vi tacka dig för. Och vi får be dig om att du ska hålla den vägen levande, leda oss på den vägen. Att du ska ge oss din ande som förklarar ordet. Så att vi vet vägen. Så att vi kan gå på rätt sätt på vägen. Och också hjälpa andra människor att hitta vägen. Så får vi lämna denna stund i dina goda händer. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Nu har jag lite ändrat den här metoden ikväll så att jag inte har några bilder. Jag har istället försökt skriva ut något lite som jag tänkte att jag eventuellt också sen kan lämna ut på nätet om ni vill skriva ut eller ha kopior av. Men vi ska nu se vad det blir av det här för. På det här sättet. Vi har alltså första Mosebok 3 framför oss, men innan vi går dit så kan vi återvända lite till andra kapitlet så att vi kan också associera lite till företeelser som sker runt omkring oss i vår tid. Och jag tänker då på relationen man-kvinna som alldeles speciellt undervisas om i slutet av andra kapitlet. Och det finns också en anknytning till första kapitlet där det talas om att Gud skapade dem till man och kvinna. Jag såg på nätet, det fanns en hänvisning till en australisk webbplats där man säger att man har hittat 23 olika kön. Kan ni tänka er? Det är inte bara man och kvinna, transsexuella. Det finns en massa andra former. Det är sådana som planerar att byta kön, sådana som är mitt i könsbytet, sådana som redan har bytt kön och så vidare. Och så delar man upp och det fanns en väldigt lång lista. Jag vet inte om det var skrivet med ironi det där, men det kan tänkas. Men i alla fall så lär det finnas sådana här verkliga funderingar att man måste börja definiera många fler kön än vad vi har trott att det har funnits. Alltså att det finns man och kvinna. Det är nog en sån där aktuell sak. Och så har vi ju också noterat att det blir en ny storm kring homofrågan genom att det finns en bekännelse till det bibliska budskapet som slår väldigt hårt i vår tid. Det är tragiskt att folk så här snabbt viker av från Guds ord som har funnits med oss och som har varit riktlinjen under gångna tider. Men vi vet ju att det ska vara på det här sättet, det är precis vad som sägs om den yttersta tiden, att det blir ett stort avfall och det ska ske snabbt. Och det är det som vi märker nu. Det är helt förvånansvärt hur snabbt vindarna ändrar. Nå ja, det var den tillbakablicken jag tänkte jag ska göra på det här. I Bibeln och i både första och andra kapitlet i första Mosebok så heter det tydligt att Gud skapade människan till man och kvinna. Och han skapade en kvinna av mannens revben och så blev kvinnan en hjälp, sådan som mannen behövde. Och så ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Och det här, det är skapelseordningen. Ingen annan ordning. Men så kommer vi till tredje kapitlet och det är ju det som för in de här verkligt dystra sakerna i bilden. Syndafallet. Jag ska läsa först här de fem första verserna, det som handlar om frestelsen. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Adam och Eva hade skapats utan synd. Och därför kan man också utgå ifrån att de hade inte heller begärelse i sitt kött. De hade inte begärelse till någonting ont. När en frestelse skulle möta dem så måste den komma utifrån. Det steg inte upp begärelser och frestelser till synd i deras eget kött. Och den här frestelsen som möter nu så den kom verkligen utifrån. Den kom i ormens gestalt. Och nu vet vi ju att det här är en händelse som man har gjort väldigt mycket narr av. Och för det första säger man att ormar talar inte. Det vet vi ju alla. Och sannolikt visste också Adam och Eva att ormar inte brukar tala. För att de kände ju djuren. Och ormarna som Gud hade skapat dem hade skapats på en annan nivå. På en helt annan, en helt annat intelligensnivå eller liksom förnuftsnivå än människorna. De fördes fram till Adam för att se vad Gud förde fram djuren till Adam för att se vad han skulle kalla dem. Och Gud och Adam gav namn åt djuren. De var alldeles tydligt underställda. Och nu är det en orm som talar. Och det här är en sak som vi kan förklara på det sättet att ormen var en verklig orm. Det var inte en skuggbild eller ett spöke av något slag. Det var en verklig orm, men det var mera än en orm. Det var djävulen som talade genom ormen. Och vi har ju många belägg för det här. Det var Guds fiende som talade. Vi ska ta ett par ställen i Nya testamentet som säger någonting om det här och som gör att vi kan att vi kan dra slutsatser också för det här stället. Först andra Korintierbrevet 11. Andra Korintierbrevet 11. Och där ska vi se på vers 3. Andra Kor 11, vers 3. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Och så vers 14 i samma kapitel. Det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Nu om Satan gör sig till en ljusets ängel så kan han också göra sig till en orm. Och vi har också ett ställe som tydligt förknippar honom med ormen. Och det är Uppenbarelseboken 12. Uppenbarelseboken 12. Vers 9. Den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Här nämns ormen, den store draken också, den gamle ormen. Och det, när det står den gamle ormen, så kan vi utan vidare räkna det här som en anspelning på första Mosebok 3. Det var den ormen. Och så har vi också i 20 kapitlet, Uppenbarelseboken 20. Vers 2. Han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Samma begrepp, den gamle ormen. Vad då Satan och djävulen? Jo, han måste ha varit en av de avfallna änglarna. Änglarna skapades av Gud någon gång under skapelseveckan. Vi vet ju det att Gud skapade himlen med hela dess härskara. Och det betyder just änglarna. Och om vi ser i andra kapitlet, så har vi där vers 4. Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden. Överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hålla sig förvar till domen. Änglar som hade syndat. Och vi kan se på Judas brev också. Vers 6, det är bara ett kapitel. Judas brev. Vers 6. Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Det är en annan beskrivning, änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Den rätta hemvisten var himlen och de övergav den. Och det kallar Petrus för de änglar som syndade. Och han, den här som vi nu talar om, djävulen eller Satan, han är då anföraren för dem. Mörkrets furste kallas han ju också. Det är han som finns här. Kan vi lägga ihop av de här olika ställena. Och han kan tala. Han kan skapa sig till en ljusets ängel. Han kan också skapa sig, ta liksom sin boning i en orm och tala genom ormen. Han är väldigt listig, det står ju här att han var listigare än alla andra djur. Och han är så listig här att han lyckas så småningom vända Eva. Lite längre fram så kan man fundera på om Adam var närvarande när ormen frestade Eva. Och det verkar som han inte var det, därför att i vers 6 så står det om att hon gav det till sin man som var med henne. Så att ormen inriktar sig inte på mannen, utan han riktar sig till Eva. Möjligen, och kanske rent av sannolikt, när hon är ensam. Fast vi inte vet det precis. Det som ormen säger är, har Gud verkligen sagt? Eller med den gamla översättningen, skulle Gud ha sagt? Alltså det är en sån där insinuation. Det är ett ifrågasättande av Guds ord. Har Gud verkligen sagt? Och det antyder att djävulen vill få Eva att tänka att Gud har undanhållit någonting. Han håller någonting undan som inte människorna ska få. Men han säger inte. Utan han vill vara lite hemlighetsfull. Och han vill kanske tänka på sig själv. Själviskt. Egoistiskt. Och syftet var då att hon skulle börja fundera. Hur var det riktigt egentligen som Gud sa? Och vad kan det betyda det där som Gud sa? Hon ska inte ta emot det som ett med glädje. Att Gud har undervisat och sagt så här. Tidigare har hon säkert gjort det med full tilltro och med stor glädje tagit emot Guds ord och lita på det. Och nu kommer det då en första sån där, ett försök att få henne att tänka, vad betyder egentligen det där som Gud har sagt? Så svarar hon ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, då kommer ni att dö. Hon gjorde det riktiga. Hon svarar, hänvisar med till vad Gud har sagt. De hade gott om frukter som var tillåtna. Och en sån här osäkerhet i grundtexten är det här alla som ni också ser i folkbibelns not i första versen. För det kan också stå något, och det där är jag inte säker på. Om ormen frågar, har Gud sagt ni får inte äta av något träd? Då rättar kvinnan. Om det är så att han frågar, att har Gud sagt faktiskt att ni inte får äta av alla träd? Ja, det är ju egentligen sanning. För han hade ju sagt det att de får inte äta av alla. Och hon svarar helt riktigt. Det har gott om frukten, men hon lägger till en sak. Hon säger, rör inte vid det. Och det kan ju förstås tänkas så att hon lite ändrar på, men egentligen kan ju nog innebörden vara helt densamma. Att röra vid frukten betyder ju i princip det att man tar den och vill äta den. Och det här, hon understryker det där, att det var verkligen så att man inte ska äta den. Men så säger hon, ty då kommer ni att dö. Och det här kan jag inte få fram annat än via kommentarer, att det finns en betydelseskiftning från det som Gud sa. Och som vi har i andra kapitlet, i 17 versen. Av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, ty den dag du äter av det ska du döden dö. Det här är liksom en positiv, förmanande instruktion. Att hon ska inte äta, han vill skydda henne från farorna med att äta det här trädet. Medan kvinnans svar liksom får det att bli som om Gud skulle vilja straffa för att man, om man tar av den där frukten. Alltså att hon får det till det att Gud sätter ett straff här för att vi ska vara rädda för att göra emot Gud. Det där har liksom, finns det som en antydan till att hon här har lite förändrat på det här. Att hon ser inte den här Guds förmaning att låta bli att äta som ett bevarande från det onda, så att hon inte ska gå dit, utan hon ser det som ett hot. Gud hotar med att straffa att ni dör ifall ni tar av det här. Och det här är då en viss svängning i attityden, men likväl så har hon inte gått ifrån Guds ord och sagt någonting som har varit direkt emot. Men sen kommer ormen och säger, ni ska visst inte dö. Och den ordalydelse som han har här är den samma som Gud har i 2:17, men bara med en negation. Inte. Alltså, du ska döden dö, säger Gud. Och djävulen säger, visst inte, du ska inte döden dö. Det är inte så att du ska döden dö. Och här kommer han med en direkt förnekelse. Från den här insinuationen att börja fundera vad det kan ligga bakom det där, så säger han ett inte. Och då lägger han en direkt lögn i Guds mun. Från att ha varit en insinuation blir det en direkt lögn. Och det här är ju ett typiskt bedrägeri som människor sysslar med också. Man börjar inte med en direkt lögn, för då ska man protestera, utan man börjar med att få en att fundera. Och så fortsätter han då med att förvränga Guds godhet, så att Gud blir en svartsjuk Gud, en avundsjuk och egoistisk och svartsjuk Gud. Gud vet att om ni tar av det här, så då kommer ni att bli lika som Gud, och Gud vill inte det, han vill vara störst. Så han får det att låta som om Gud skulle vara, ha en ond sida här. Och i själva verket var det ju så att Gud unnade den verkligen allt gott. Så det är självhävdelse nu här som han har som vapen, att kvinnan ska tänka att, att tänk om vi skulle bli likadana som Gud. Tänk, vi kan bli likadana. Men en sak underlåter djävulen att säga. Han säger inte i vilken mening de ska få kunskap om gott och ont. Och det där blir väldigt ödesdigat, för de kommer att få kunskap om gott och ont, men det kommer att gå väldigt snett. Han lämnar utrymme för Evas fantasi, att hon börjar fundera, ja, vad är det där månne? Det där att få kunskap om gott och ont. Han pekar på det och får henne att börja fundera kring det. Hon börjar tänka sig vad det skulle kunna vara. Och tydligt är det att, att hon börjar tänka sig det att man, man får förstånd och blir lika stor som Gud. Det är någonting bra. För det ser vi av det följande. Själva syndafallet, vers 6. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Nu fick hon syn på hur bra den där, just den frukten var. Hon hade fått äta av alla andra frukter. Det var inte lite det. All Guds godhet. Och det var en sak som var undantagen. Men just den var lockande. Och det var den som förledde henne till synd. Typiskt för människor. Att man reagerar på det sättet. För så gör ju barnen också. Då det är en sak som andra har som inte barnet har. Så då säger man alla andra har. Och så tjatar man. Jo, men alla andra har. Och så var det kanske bara några få. Men det låter så. För det var bara en sak som man inte har. Och så det vill man ha verkligen. Det var ett ämbete som kvinnan hade förbjudits att ha. I kyrkan. Och det var prästämbetet. Och just det måste man erövra med makt, kamp. Det är också en tendens till samma sak. Hon övergav Guds godhet. Hon kände Guds godhet och ändå lät hon ormen och förnuftet övertala sig. Att den där frukten den var god. Och det tyder på att nu hade hennes förnuft blivit korrumperat. Nu hade det fördärvats. Förnuftet hade blivit förändrat av ormens lockelser. Och sen var det här med Adams närvaro. Där kan vi kolla upp i Andra Timoteusbrevet 2. Där det finns en direkt hänvisning till det här. Andra Timoteus 2. Hur var det med Adams ansvar och hans delaktighet? Nej, nu sa jag Andra Timoteus. Men det ska nog vara första. Förlåt mig. Första Timoteusbrevet 2. 13 versen. Följande. Eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Det här som en central punkt är också när det gäller Paulus hänvisning till ämbete och kvinnans ställning som underordnad. Det var Adam, inte Adam som förleddes till synd. Eva bedrogs direkt, men Adam kunde inte avsvära sig att han blev bedragen. För han förleddes av sin hustru, trots att han visste bättre. Han hade fått Guds ord. Och det som Adam kan alltså inte säga som mindre synd. Även om han förleddes sen. Han hade samma kunskap. Och han hade kunskap om Guds förbud. Men det som sker här är att mannen och kvinnan faller ur sina roller som Gud hade gett dem i skapelsen. Mannen hade skapats att leda. Det var han som hade skapats först. Kvinnan hade skapats till en hjälp. Likvärdig. Men både man och kvinna stod vid varandras sida med samma värde. Men Adam var den som skapades först och som var den ledande. Och kvinnan skulle underordna sig. Och nu är det kvinnan som tar initiativet. Som inte frågar sin man. Mannen påverkar inte kvinnan till det här. Utan om han visste om hur det skedde då redan när hon tog, så lät han det gå. De faller alltså ur sina roller. Det var alltså djävulens frestelse av kvinnan som ledde till förändrade roller. Och då ska vi tänka också på att i Romarbrevet 5:12 så ges Adam hela skulden för syndafallet. Romarbrevet 5:12. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Så kom döden över alla människor eftersom de alla hade syndat. Och så talas Adam, så nämns Adam här sen flera gånger i fortsättningen. Adam har alltså det juridiska ansvaret för syndafallet. Trots att det inte var han som bedrogs först, så har han det juridiska ansvaret. Så ska vi gå vidare med verserna 7-8. Människans skam och rädsla. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Nu hade Satans löfte att deras ögon skulle öppnas blev infriat. Då öppnades ögonen på dem båda. Ni ska få kunskap, sa han. De fick kunskap. De lärde nog gott och ont genom erfarenhet. Nu hade de förlorat det goda och nu återstod det onda, och det var någonting fruktansvärt. Och så känner de skam och skuld. Vi såg tidigare i andra kapitlet att nakenheten var naturlig. Det stod i vers 25, andra kapitlet. Mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Sexualiteten var skapad god. Mannens och kvinnans sexualdrift var någonting som var positivt. Det var helt gott, helt rent, oskyldigt. Men nu var nakenheten en skam, omedelbart efter syndafallet. Sexualiteten hade fördärvats. Och så försöker de täcka över sin skam. De kommer i panik här. Så binder de kjolar av löv, höftskynken. Och det var inte särskilt hållbara kläder. Men det var en nödtorftig lösning. Men det kommer mera av den här skammen. För de hör Gud vandra i lustgården vid kvällsbrisen. Det var då när den största hettan hade gått undan. Då behöver de inte gömma sig bland träden för att det var för hett att vara i solen. Så de kunde väl ha visat sig. Och det är tydligt att Gud har rört sig bland dem tidigare också. För de känner igen när Gud kommer. Så Gud har funnits på ett förtroligt sätt, visa sig för dem öga mot öga. Och han är känd. Och de har inte alls haft något behov att springa undan tidigare. Men nu hör de honom komma. Och så gömmer de sig. Direkt skamkänslan. Från att ha upplevt glädje att vara med Gud, så känner de skam och skuld. För de vet att Gud ska ställa dem till svars. Och han ska döma dem. Och tydligen inbillade sig faktiskt att de kan fly bort från Gud. Det är ganska naivt. Gud som har skapat allting, att han skulle kunna låta dem gömma sig utan att veta vad det är. Men så där förblindar den här skamkänslan dem. Det är lite som när strutsen gömmer huvud i sanden, brukar man säga. Eller haren gömmer huvud i busken och tror att ingen ser den. Det där var dumt. Men är det inte så där som många gör också i vår tid? När man har gjort något galet, så då försöker man gömma det. Barnen, de kanske blir avslöjade.
För de har inte kunnat koka ihop så bra lögner och undanflykter. Så att de inte skulle bli ertappade. Men de försöker bortförklara och komma undan. Men skickligare syndare, brottslingar, är duktigare på att sopa igen sina spår. Och så tror man att ingen ska veta det. Man tänker absolut inte på att Gud ska veta det. Då han vet ju allt. Det är samma försök som Adam och Eva har. Men så följer det ett intressant avsnitt. Nu kommer Gud och talar. Och det här det kan vi rubricera Guds kärlek till den fallna människan. För vi ser Guds kärlek redan här från början. Då han kommer. Från vers 9. Men Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han: vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen förledde mig och jag åt. Gud förskjuter inte människorna på en gång, utan han söker upp dem. Han kallar på mannen. Och så frågar han: var är du? Och det är ju förstås en pedagogisk fråga. Gud behöver inte fråga var Adam är. För det vet han nog. Men han frågar för att ge mannen besked. Jag vet. Mannen vet att Gud vet. Och han känner skuld. Det är dårskap att gömma sig för Gud. Helt klart. Och så kommer mannen då med sina halvsanningar och undanflykter. Han skulle kunna säga nu: jo, nu har vi gjort det som vi inte ska ha fått göra. Nu har vi tagit av den förbjudna frukten. Förlåt oss. Det ska ha varit rejält. Men så kommer han och säger: det skulle ha varit... Jag hörde ljudet av dig och jag blev förskräckt, för jag märkte att jag är naken. Och det skulle ju ha varit så opassligt att jag skulle visa mig naken för dig. Finns någonting av den attityden här? Så han försöker frisera. Och vad i världen är det? Har inte han visat sig naken för Gud förr, månne? Men nu när han har upptäckt skammen i att vara naken, nu kan han inte visa sig för Gud på det sättet. Han bekänner alltså inte synden, och det är precis också så som en syndig människa hatar att bekänna sina synder. Man vill komma undan. Men han inser att nakenheten har att göra med synden. Kan han koppla, men han försöker att se så bra ut som möjligt. Och nu fortsätter Gud, han ger inte upp, utan han fortsätter med två frågor. Och vi ser också hans kärlek i de här båda frågorna. Vem har berättat för dig att du är naken? Alltså, det är inte frågan om det att har du på något sätt tänkt att det skulle vara fel att vara naken? För det var ju så Gud skapade honom. Men vem har sagt att det är någonting opassande i att vara naken? Den frågan ger Adam beskedet att det är någonting som Adam nu ännu inte har bekänt. Det är någonting som är kvar att tala om. Och den andra frågan: har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Nu kommer rakt på fråga. Träffa prick. Peka direkt på synden. Men ännu så erkänner inte Adam. Han skyller ifrån sig. Först skyller han ifrån sig på kvinnan. Det var kvinnan, det var hon. Och så skyller han på Gud. Det var du som gav henne åt mig. Vad har du gett mig för eländig varelse som har lurat mig på det här sättet? Nu kommer alltså en fiendskap mellan mannen och kvinnan in i bilden här. Det kommer en störning av relationen. Tänk på den där glädjen som strömmar ut från Adam då han hade vaknat och såg kvinnan. Och så sa han: denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Han var så glad, så strålande glad. Han har fått en hjälp. Och så det, nu, hon där som du har gett mig. Det var fräckt av Gud att ha gett honom en så dålig hjälp. Det kan vi ana här av Adams svar. Syndaren är självisk. Syndaren vill rädda sitt eget skinn. Och så kommer Gud då till kvinnan. Och så säger han till henne, vad är det du har gjort? Och kvinnan är inte alls annorlunda. Hon säger, det var ormen. Har du skapat den där ormen? Det är ju han som har lurat mig. Inte förstod jag bättre. Han var ju så skicklig han. Han hade haft så fina ord. Men de vet ju båda två att Gud hade klart och tydligt sagt att de inte får äta av den där frukten. Så det är undanflykter. Beskyllningar på andra. Och den här synden som du borde ha bekänt, så den visade bort. De ville inte bekänna på ett ödmjukt sätt att de har syndat. Och så är det ju med människor i allmänhet. Man vill inte bekänna att man har syndat. Det tar emot. Det tar på högmode. Och sen det andra. Den ledde dem till att hitta en egen väg undan Guds vrede. De ville bort från Guds skuld, Guds dom. Och så försökte de hitta en väg runt det. Så de inte skulle bli straffade. De väntade sig nu då kanske att Gud skulle säga att jo, att jag erkänner nog det, att det fanns en brist i det här. Att ormen blev så här. Att det skulle, han skulle inte ha behövt göra honom så där. Det kan ju inte Gud säga. För han såg på allt vad han hade gjort och det var mycket gott. Det var bara det att änglarna som var mycket goda, de där änglarna hade avfallit. Och det vet vi inget svar på. Vi vet inte varför. Vi vet inte hur Gud tillät det. Det kan vi inte fråga. För det går utanför uppenbarelsen. Sen följer löftet från vers 14. Då sa Herren Gud till ormen, eftersom du har gjort detta, ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Nu kommer Gud och uppenbara sin väg. Den som människorna nu ska kunna gå för att undkomma hans dom. Och först talar han till ormen. Nu verkar det ju som om djävulen ska ha vunnit en stor seger. Han har lyckats bedra människorna. Dra över dem död. Men det ska visa sig att den här framgången ska vändas i nederlag. Gud förnedrar först ormen rent fysiskt. Du ska vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Det finns ett uttryck som heter att kräla i stoftet. Och det brukar tyranner och diktatorer och använda, att de som ska underordna sig, de ska kasta sig på marken. Men det finns ett ännu starkare uttryck, att slicka stoftet och att äta stoft. Och det finns faktiskt på ett par ställen. Mikas bok. Mika bland de små profeterna. Och ser jag Joel, Amos och Badja, Jona, Mika. 7 kapitlet. Vers 17. Det här är nu en straffdom då, som Mika uttalar som Guds ord. De ska slicka stoftet som ormar, likt markens kräldjur. De ska slicka stoftet som ormar. Och i Jesaja 65 kan vi också se på ett annat uttryck. Jesaja 65, vers 25. Först lite annat. Vargar ska gå i bet med lamm, lejon ska äta halm som oxar och stoft ska vara ormens föda.
Stoft ska vara ormens föda. Det här är på Guds heliga berg. Det här är betyder att ormen blir inte upphöjd i paradiset. Vad man vill säga. Det här budskapet riktas till djävulen. Han är inte segraren. För det första så ska ormen, den varelse som han tog sin boning i, förnedras inför alla skapade varelser. Och det här har lett till också att ormen är avskydd. Han ska kräla och äta stoft, slicka stoftet. Och det här är en bild av den förnedring som djävulen måste bära. Det är för djävulen måste slicka stoftet. Det är han som ska förnedras inför Gud genom att Jesus vinner segern. Men sen har vi det här ännu tydligare i protoevangeliet som vers 15 brukar kallas. Första Mosebok 3:15. Nu är vi tillbaka där då. Protoevangeliet betyder det första evangeliet eller urevangeliet. Och det är då evangeliet om den kommande frälsaren. Den här versen, den har en intressant struktur. Det finns tre delar av den här versen. Det första är jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Den andra är mellan din avkomma och hennes avkomma. Och den tredje är han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första delen av det här handlar om polariteten mellan två individer. Mellan dig och kvinnan. Den andra, det vill säga det mellan djävulen och Eva. Den andra handlar om avkomma. Ett kollektiv. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Och då kan man också fundera på att betyder det här att kvinnans avkomma är alla människor? Eller betyder det att det är de som tror? Och vilka är djävulens avkomma? I det här fallet är det kollektiv, men i den sista delen, vi ska återkomma till den där frågan. Den sista delen, tredje delen, är det igen en person, han. Och det, folkbibeln får fram det där bra och det finns översättningar som inte tar fram den där grundtextens uttryck eller form, böjning. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Här handlar det igen om individer. Djävulen och Jesus. Nu är det inte Eva längre utan nu är det kvinnans säd, Jesus, som ska hugga honom. Som ska krossa ditt huvud och djävulen ska hugga honom i hälen. Jo, till den där frågan om den där med avkomman så man kan ju säga det till att börja med att fiendskapen som Gud ska sätta, den hade ju redan dykt upp. Egentligen var det inte något nytt, utan den hade kommit redan när kvinnan tog av frukten. För då gjorde hon sig till fiende med Gud. Hon vände ryggen mot Gud. Fiendskapen hade alltså dykt upp. Men den här fiendskapen skulle Gud sätta på ett annat sätt. Inte mellan Adam och Eva och djävulen. Nej, förlåt. Inte mellan Adam och Eva och Gud. Utan mellan Adam och Eva och djävulen. Och när det gäller avkomman så vet vi att den som hör djävulen till är vän med världen. Alltså världens barn. De som är opånyttfödda. Som inte har fått en ande genom att ha blivit födda på nytt genom dopet och ordet. De människorna, de följer djävulen. Och Jesus sa om dem, och om judarna speciellt i Johannes 8, att ni är djävulens barn. Johannes döparen sa till folket, ni huggormars avföda, eller ni huggorms yngel. Samma sak. Jesus sa också så. Alltså människorna som lever i ett oponyttfött tillstånd, ogudaktiga människor, är alltså djävulens avkomma. De som är kvinnans avkomma i
den meningen att de är fiender till djävulens avkomma måste då betyda de människor som har en rätt relation till Gud. Alltså det är de troende människorna. De troende människorna är fiender till de icke-troende människorna. Den fiendskapen har Gud satt. Och det här påminner ju om hur Jesus säger om hans lärjungar. Vi ska slå upp det där, ett av de ställena i Matteus 13. Matteus 13. Vi har liknelsen om ogräset. Jag ska inte läsa hela det där, men det börjar från vers 24 och pågår ända fram till 44 där Gud, 43 där då Jesus har förklarat den här liknelsen. Vi ser i vers 38 att åkern är värden och den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Där har vi fiendskapen. Fiendskapen mellan djävulen och rikets barn. Men det här ska skiljas åt. De som hör till Guds rike ska samlas ut ur världen. Åkern är världen som sagt. De ska samlas ut ur världen och föras till himlen. Och de andra, det vill säga djävulens barn, ska föras till den brinnande ugnen. Oerhört allvarliga saker och det här visar också den här motsättningen mellan världens barn och Guds barn. Vi kan se på Lukas 12 och det finns i paralleller också i de andra evangelierna. Lukas 12. Vers 51. Jesus säger, menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Och det är samma som fiendskap. Och då nämner han hur den där splittringen ska äga rum. Härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Och det är tyvärr allt för många familjer där det här besannas. Jesus har kommit för att sända splittring eller fiendskap. Gud sätter fiendskap mellan rikets barn och djävulens barn. Därför att rikets barn, de som hör Herren till, kan inte ha vänskap och fred i sitt andliga liv med världens barn. Det går inte. Vi är tvungna att ta avstånd från det som världen sysslar med. Vi kan inte leva som världens barn. Och då blir det ofrid. För att världens barn går till attack mot dem som vill leva på ett annat sätt. Och det där ser vi ju verkligen starkt i detta nu. Tyvärr så måste vi ju se här också precis det som skrivs i Bibeln, både evangelien och uppenbarelseboken, att världens barn är ju ingalunda bara de som är till det yttre ogodaktiga och fiender till Guds rike. Utan det finns också i den yttre kyrkan, till och med i ledningen, där man då går till kritik och förföljer de som har bekänt sin tro. Nu utsätts hon, den här flickan som har bekänt sin omvändelse i det som ledde till det här. Och som har bekänt att hon har blivit fri från sin bisexuella dragning. Och nu känner hon dragning bara till heterodragning. Så hon blir utsatt för fruktansvärd mobbning. En fruktansvärd förföljelse. Igår var löpsedlar på kvällstidningar. Stod att man jämställer mördare med homosexuella. Och den som anges är just denna flicka. För det är bara hon som har sagt. Och hon har inte jämställt, utan hon har sagt att om mördare kan bli fri, få förlåtelse för sina synder, så kan väl också en homosexuell få förlåtelse och bli fri. Det är det som var jämförelse. Men det här förvanskas och där går man till krig. Så det här är fruktansvärt. Gud sätter alltså fiendskap, och han säger till djävulen att han sätter fiendskap mellan hans avkomma och kvinnans avkomma. Och så ska kvinnans avkomma, den konkreta avkomman, krossa djävulens huvud. Som en ställföreträdare för hela mänskligheten så krossar han djävulens huvud. Och det här finns också i, jag tror att vi måste slå upp det också, första Johannesbrevet 3. Vers 8. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Det är att krossa djävulens huvud. Och det vi säger ju det att det är ormen det handlar om. För djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men kvinnans säd Jesus måste betala ett högt pris. Djävulen ska hugga honom i hälen. Han injicerar sitt dödliga gift så att Jesus dör. Han måste dö som en ställföreträdare för hela människosläktet. Och man kan också dra ut det här lite, även om det här i första hand gäller Jesus. Men man kan dra ut det här lite och säga, vi har som kristna också vapen att krossa djävulen. Vi har Guds ord. För i Uppenbarelseboken 12 heter det, de vittnena, martyrerna, de övervann honom i kraft av sitt vittnesbörd, i kraft av Guds ord och sitt vittnesbördsord. Nej, nu sa jag inte rätt, men ungefär så där. Det var i kraft av Guds ord som de har övervunnit. Och man kan ju då också säga att djävulen har också injicerat sitt gift i oss människor. Så att vi som kristna, vi som har övervunnit, besegrat djävulen, som Johannes också säger i sitt första brev, ni har besegrat den onde. Vi har också fått det där sticket, så att vi har giftet i vår kropp. Med synda begärelsen efter det onda. Som gör att vårt liv inte är lyckligt, utan vi lever i två naturer och lever i en ständig strid i vårt eget kött. Fast den lyckan finns i att vara att ha Gud och hans trygghet med. Det är den dominerande lyckan för en kristen. Men vi har ett lidande. Vi har en kamp. Så vi är också med i den där. Sen kan man ännu till slut säga här att det finns en viss indirekt förkunnelse om ormkrossarens gudomlighet. Alltså att Jesus också är Gud. För då Gud säger, jag ska sätta fiendskap. Och det är Jesus som sätter fiendskapen. Så det indikeras här att han som ska komma och krossa ormens huvud, så han är Gud själv. Och sen kan man också säga att nu när vi har Marie bebådelse där framför oss, också jungfrufödseln är implicerad här, fastän det inte sägs rent ut. Kvinnans avkomma. Mannen utelämnas. I jungfrufödelsen finns ingen man. Det är kvinnans sed. Och det är därför också som Paulus i Galaterbrevet talar om kvinnans sed. Han ska vara född av kvinna. Han föds inte på ett naturligt sätt. Så det är ett evangelium som strålar. Och som tydligen också, som vi ska se nästa gång. Vi hinner inte längre idag. Nästa gång ska vi se att tydligen så levde Adam och Eva i tro. Tack vare det här ordet. Åtminstone kan, vi har ingen sån där stor profetia eller bekännelse av dem som säger det i konkreta ord, men det finns alltså möjlighet att se det i den här texten. Det här man ju funderar på också en hel del med. Vi ska se det nästa gång. Och idag får vi sluta här med detta stora evangelium i vers 15. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.